Välkommen till Sommar i P1 med skådespelaren Bert-Åke Varg. Som 90-åring kan han nu blicka tillbaka på ett långt liv framför kameran och på scenen.
Hej svenska folk! Mitt namn är Bert-Åke Varg och jag föddes i en liten ort som heter Hörnefors i Västerbottens län, ungefär 3 mil söder om Umeå. Hörnefors är mest känt för de berömda fotbollsbröderna Nordahl samt Anita Gradin, Sveriges första ledamot i Europakommissionen. Ja, de flesta av er lyssnare, ni levde nog inte på den tiden när jag växte upp. Det var en tid då man ställde upp för varann utan tanke på betalning. En hundvalp kunde man få gratis. En strut karameller kostade 2 öre. Och hästvagnarnas hjul, de kläddes med järn. Min far och mor, de kom ur bonde- och arbetarklass. Farfar Theodor, som även var min bästa kompis, han arbetade liksom min far vid massafabriken i Hörnefors. Han och hans fru Emma kom också från bonde- och fiskarmiljö. På morfars sida var det även hantverkare, eftersom han var av vallonsk härkomst. Morfar innehade 3 verksamhetsområden. Han var skomakare, kyrkvärd och dögrävare, som det hette på den tiden. Vem vet, nu kanske titeln är likhanteringskonsulent. Min skolgång, den började 1939. Och strax innan krigets utbrott hörde jag tillsammans med min mor och några av hennes systrar en utsändning i radion. Det var lite dunkelt i rummet vi satt i och vi hörde både Hitler och Goebbels gapa och skrika. Oron var stor bland syskonen och det var nog första gången i mitt liv som jag kände riktig olust och rädsla. Jag hade annars en fin uppväxt med fina och snälla föräldrar. Pappa, han arbetade på fabriken och vi hade ett litet så kallat torpställe med gård och laggård. Där vi hade ett par tre kor, grisar och några höns. Och under kriget var ju detta omistligt eftersom det blev ransonering av olika varor. Vi hade bland annat världens bästa potatis, den norrlandsodlade mandelpotatisen. Under ransoneringstiden kunde vi hjälpa släktingar med både potatis, äpplen, smör och andra saker. Vi bodde ungefär 2 kilometer utanför Hörnefors. Och det innebar att vi ofta fick påhälsning av både gårdfarehandlare och luffare som ville övernatta på vår tomt eller i hölaget i laggården. Men det kom aldrig på fråga. Inga av dessa var pappas favoriter. Och en gång så var det 3 stycken som hotade honom med stryk. Pappa, han hade boxats en hel del, plus att han var både smidig och stark. Så han sa bara, ja men följ med bakom laggården och så ska vi göra upp det här. Då sa den ena, ja, vår kompis han är lite het av sig. Då behöver han väl svalka av sig lite då, sa pappa. Häng med här, de drog. En annan gång så var det en som var oförskämd mot min mor. Den sög pappa tag i. Och gubben hamnade ute på gårdsplan. Tänk att det var ju rena vilda västern. Men så är det efteråt så är det kul att tänka på.
I januari månad år 1903 ett gäng av kungsholmsbusar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lörperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Ekum, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.
När jag var 9 år, då drabbades vi av en stor olycka. Min bror Lars Olof, som var 6 år yngre än jag, han dog i difteri. Ja, det var fruktansvärt. Men det värsta var nog att se mamma och pappas sorg. Men så småningom så fick jag en ny underbar bror, Theo. Lika fin idag som när han kom till världen. Vi hade en hund som hette Stella. Och Stella, hon var alltid med Theo. Alltså det var inte så mycket trafik på E13 som vägen hette på den tiden. När vi kom någon bil, ja då knuffade Stella alltid ner honom i diket. Och en gång när det var ungefär 5 år, då rymde han hemifrån. Han tog med sig korkbössan och hunden. Men han gick vilse. Stella gick hem till mamma som förstod att hon skulle följa efter henne. Min bror återfanns sittande på en stubbe. Ja, hon var otrolig, Stella. Senare skulle Theo komma att spela i dansbandet Max Fenders, som bland annat hade en stor hit med låten Vi går hem till Max. Min skoltid gick bra. Tyvärr varade den bara i 6 år, men så var det ju på landsbygden. Det kom hem en tant vars son var lärare i min klass och beklagade sig över att jag var odygdig. Då svarade min farfar, inte är det någon fara med en Bert-Åke, han ska bli skådespelare. Ja, farfar, han var härlig. Tänk att jag känner hans närvaro då och då än idag. Han är förmodligen min skyddsängel. När jag har varit med om stora operationer, då har jag alltid sett farfar och frågat honom om vår herre har rätt när han säger att jag klarar mig. Då nickar han glatt. Jag känner honom så starkt. Ibland tittar jag åt ett håll och säger, jaså, där är det. Det är märkligt och härligt.
Farfar ut i unga dar var till jakt och älskog snar. I en vacker månskenstund kysste han sin flickas mun. En gång liksom förr i min hembygdsdag.
Under kriget så fick jag hjälpa till ganska mycket eftersom pappa var inkallad över 1 år i Boden. Jag fick hugga ved, bära vatten, se till att korna kom i vall på somrarna. Höbärgning, sättning och upptag av potatis samt slotter fick man ju alltid hjälpa till med. Både före och efter det att pappa var i det militära. Jag var väldigt intresserad av bilar och fick ofta åka med en kille som hette Kjell Karlsson som hade lastbil. Plogbilen åkte jag också med ibland. Jag fick lite gratis utbildning i bilkörning kan man säga. Och en dag när Kjells lastbil stod bakom kyrkan och han skulle hämta den, då sa jag, ja men det kan ju jag göra. Så jag stod strängt taget upp och körde runt kyrkan. Jag var då 10 år gammal, men kul var det. Om vintrarna var det kallt så till den milda grad. Temperaturer på minus 40 var ofta förekommande. Snö fanns det också så det räckte till. Jag kommer ihåg när det inte ens plogbilen kom fram. Då gick min far före mig till skolan och så fick jag trampa i hans fotspår. Postbussen var det enda fordon som tog sig fram denna dag på grund av sina smala däck med kättingar på. Det var en gammal Scania. Visserligen 6 timmar försenad, men kom gjorde den. På den tiden kunde man lita på postverket. Skidor lärde man sig också hantera. Jag slog en juniormästare på 2,5 kilometer och blev mäkta stolt. På somrarna, då var det förstås fotboll. Och när de berömda och trevliga Nordalsbröderna kom hem från Italien fick ju även vi ibland vara med och lira med dem. Och jag glömmer aldrig en gång när vi grabbar var 14-15 år ungefär. Det var ruskigt blött i gräset och vi lyckades lura Knut Nordal i halkan. Han var ju stor och tung så det var ett svårt underlag för honom. Och då tyckte vi att ja, det var nog inte så märkvärdigt våra proffs i Italien. Vi pojkar hade också andra saker att sköta. Gubbarna i byn de brukade spela ett kortspel som heter Rams. De höll till nere vid ån och där var vi liksom vakter åt dem. De spelade om pengar, visserligen bara om ören, men det var likväl förbjudet. Så vi fick alltid varna dem när fjärdingsman kom. Och för det fick vi en 5-öring var. Och när gubbarna inte spelade kort, ja, då satt de och ljög för varann. Alltså det var ju ett sätt att umgås. Och en som hette Gunnar Svedberg, han var värst. Han berättade för mig att när han gjorde beredskapen i Boden, då spelade han kort varenda dag. Vann du något då, sa jag. Fy fan, jag skickade hem 100 kronor, 200 kronor, var och varannan dag, tills avin började komma i retur. Varför det, undrar jag. Käringar blev ju trött att gå på posten och hämta ut dem.
Jag ser pengar är till bekymmer för fattig och för rik. Jag ser pengar är till bekymmer för fattig och för rik.
Efter kriget då kom Rundviksexpressen med bananer och apelsiner till våra affärer, och då tolkade vi efter lastbilen med spark. En satt på sparken och höll fast i lastbilen, en stod där bak och den tredje, han klev upp på lastbilsplaket och snodde begärligheten och skickade ner den till den som satt på sparken. Och vi tjuvåkte även i släpet på bussen till Umeå, och när vi kom fram, ja, då gick vi på bio. Och sen tjuvåkte vi tillbaka med kvällsbussen. Jag hade mitt första jobb en sommar som springpojke hos en bryggare när jag var 11 år. För lönen jag fick så köpte jag min första klocka av en tattarpojke, som man sa på den tiden. Det var äkta guld, sa han. Men det dröjde inte länge förrän guldet började färga av sig på handleden. Tänk vilken röst han hade, Ingvar Wicksell. Vilken timbre och vilken underbar människa det var att umgås med. Nåväl, jag fortsätter med berättandet. Efter avslutad skolgång jobbade jag som bagardräng. Jag fick skrapa plåtar, glasera massariner, dekorera tårtor och bära 50 kilo säckar trots att jag blott var 13 år. Och efter det var jag slaktardräng, där jag bland annat måste rykta och sela på hästarna. Den ena hästen var snäll i stallet. Den kunde man krypa under. Men ute, där var han inte att lita på. Den andra var tvärtom. Snäll utomhus, men inte inne. Och en gång, när jag kom in i stallet efter att ha varit sjuk en vecka, då gick hästen på mig och skulle bitas. Jag backade. Han gav sig inte. Och när han kom tredje gången, då gav jag honom en rak höger rätt över mulen. Så hade jag läst i Rekordmagasinet att det proffsboxare som hette Arne Andersson hade gjort när han tämjde den vildaste hästen i Boden. Ja, man ska ju inte slå djur, det vet jag ju. Men jag var tvungen. Jag kunde ju inte komma in och säga att jag inte klarade hästen. Så var det i Norrland på den tiden. Arne Andersson, han blev för övrigt ihjälslagen i Amerika. Det har dock inte jag blivit, tack och lov. Jag blev heller aldrig slagen i mitt hem. Mina föräldrar var snälla, underbara människor som även hade kärlek och omtanke till övers för andra. I fabriken jobbade jag på labbet, och i den delen som kallades pappsalen kunde det hända att pappret som gick på cylindrarna gick av. Och då fick gubbarna börja dra spetsen över cylindrarna som sedan matades fram på klippmaskinen. En gång hördes ett rop där nerifrån. Vems tumme är det som ligger här? Det är min, ropade folk ur sjölen tillbaka. På den tiden sattes tummarna inte ihop igen, utan Folke, han hade bara en tumme efter det. I mitt hem hade musiken en central plats. Mamma spelade gitarr, sjöng dessutom väldigt fint, vilket även mina 10 mostrar och 4 morbröder gjorde. De hade en egen blandad kör som lät alldeles utmärkt. Och morbröderna, de sjöng också i Hörnefors manskör, som fick undervisning av en gammal tenor som hette Wallroth. Mina morbröder, de tyckte att Wallroth skulle lyssna på mig. För jag hade en hög, fin gossopran. Han gillade vad han hörde, så han lärde mig andas på rätt sätt, vilket har varit otroligt nyttigt för mig. Sen lärde han mig sjunga 14 år, tror jag visst att jag var, med hela koloraturregistret. Därefter Bachonos vackra Ave Maria. Med dessa 2 sånger ställde jag upp i SFs och Västerbottens Folkblads första Lucia-tävling i Umeå. Jag vann och fick som pris åka ner till Stockholm. Min turnéledare var ingen mindre än ecklesiastikminister Gösta Skoglund. Där fick jag sjunga i Barbro Svinhuvuds radioprogram som var lika stort på den tiden som senare Hylands hörna. Dessutom fick jag göra journalfilm på SF, vilken spelades som förspel på biograferna i Västerbotten. Sen fick jag åka runt i Västerbotten och sjunga mina visor. Jag var med andra ord världskändis i hela Västerbotten. Gaget var 25 och ibland även 50 kronor. Mycket pengar för mig 1945. Ofta sjöng jag också i bussen och då fick jag åka gratis. Ja, så småningom så fick jag gå i en folkhögskola som hette Solvik. Och efter det försökte jag komma in och bli folkskollärare i Linköping där jag hade en kusin. Det sprack tack och lov på grund av bristande kunskap i botanik. Undra på det, men uppväxt i Norrland. Därefter blev det militärtjänst vid marinen och där väcktes mitt båtintresse. En härlig tid med fina kompisar som jag ännu har kontakt med. Sen blev det Kalle Flygares teaterskola och ibland kom gamla elever och hälsade på. Som till exempel Maj Sättling, Lars Ekborg, Olof Thunberg och Harriet Andersson. Helt fantastiskt för oss elever. Jag fick göra grammofoninspelningar på Kupol. Det är bland annat ackompanjerades av dragspelskungen Kalle Jularbo. Jag var hembjuden till honom på middag. Och helt plötsligt säger han: "Ska vi inte gå ut och titta på min nya bil?" "Ja, det kan vi väl", sa jag. Och så gick vi ut. Han såg sig omkring, öppnade bakluckan och så sa han: "Nu ska vi ha en riktig whisky." Han hade en sträng fru, Kalle.
Och med det gumman tar vi en dans, tralala, tralala.
Tokställe är det från vett och från sans,
tralala, lalala.
Nej, släpp mig nu annars, nej, stopp och försvinn, för folk är på vägen, de glor ju hit in. Tänk happa i köken med gumskrötta sin,
tralala, lalala.
Under denna tid kom jag i kontakt med många fantastiska artister. Varav många nog är bortglömda idag. Carl Evert, Gilles Cervin, Tore Berners, Anders Börje, Saga Sjöberg, Lennart Vermeer, Tore Skogman, Jerry Högstedt, Fritz Gustav, Sven-Olof Sandberg med flera. Jag fick göra ett 10-tal stenkakor och bland annat En gång jag seglar i hamn och Kökspolka. Jag fick också vara statist och var bland annat med i en Åsa-Nisse-film där jag kanske hade en replik. Där fanns en inspelningsledare som hette Evert Granholm, produktionens alltiallo. Han gjorde förresten 300 grammofonskivor på sin tid. Han sålde dessutom bilar i utförsbacke och båtar som han aldrig hade sett. Men det var en underbar man. Nåväl, Evert som alltså var inspelningsledare hade läst filmmanuskriptet och där stod det att Åsa Nisses kund skulle ha en korv med bröd i bild. Evert såg chansen att tjäna lite extra, så han åkte till Uppsala och sammankallade höga vederbörande på Slott Senap. Han övertygade dem om att det var värt en sponsring på 7000 kronor att få medverka i den största filmsuccén som fanns i Sverige. När scenen togs var Evert dock inte på plats. John Elfström, som spelade Åsa Nisse, frågade regissören Ragnar Frisk om han skulle erbjuda kunden senap. "Ja", sa Ragnar. Men då skulle kunden svara: "Nej, ingen senap, för det skulle vara tempo." Visningsdagen kom och 13 personer hade åkt ner från Slotts i Uppsala. Efter att ha sett filmen frågade de Evert varför de skulle betala sponsring när det inte förekom någon senap. Det var även första gången Evert såg filmen, men han fann sig. Mina herrar, vi inom filmen vet vad de senaste trenderna är. Har ni aldrig hört talas om vad som är gångbarast i Amerika just nu? Jo, det är så kallad negativ reklam. Och i och med att Åsa Nisses kund säger ingen senap, så kommer ni att sälja senap utav bara fan. Han fick sina 7000.
Det stod en varm korvgubbe ner på Fyris torg. Han håller korvarna svarta för han hade sorg.
Han hade låda på magen.
Det gillas inte av lagen. Det fick han inte ha, nej det var inte bra. Han har en låda på magen.
Låda på magen.
Ragnar Frisk, det var också en underbar person. Och tänk så mycket arbetstillfällen han har givit skådespelare. Och tänk vilket tidsdokument filmen om Åsa Nisses bravader är. Ragnar kunde dock ibland vara som ett stort barn. En dag kom han till inspelningen och jag frågade, nej men varför är du så verkligt sprudlande glad då? Jo, varje dussert år, i morse när jag vaknade, kändes det som hela himlen låg på min bröstkorg och jag trodde jag skulle dö. Men så tänkte jag, Ragnar, du lever ju och därför är jag så jävla glad. Många underbara historier om och med honom kan jag. Men det hinns inte med, för då skulle jag aldrig bli klar. Fråga mig om du träffar mig, så kanske jag kan fortsätta berätta. Och nu vill jag presentera en av de bästa sångarna jag vet. Dessutom en kär vän som konstigt nog spelas alldeles för sällan i radio. Trots att han gjorde 26 säsonger på Metropolitan. Världstenoren Nikolaj Gedda. Efter tiden hos Kalle Flygare fick jag direkt engagemang av Britta von Horn på Bygdeteatern, där vi spelade ett stort drama på landsortsscener som var ungefär 5x6 meter. Säsongen därpå var det komedi, sen blev det operett i folkparkerna. På hösten fick jag engagemang i operetten Blåjackor med Nils Poppe. Vi skulle ut på turné och började i Göteborg. Jag skulle spela en löjtnant, men så kom Poppes koreograf och medarrangör Albert Gobier och sa: "Nej, du förstår, det fattas en i balletten, men du är så dansant så du får en annan roll, plus att du ska dansa i balletten." Jag fick 16 dagar på mig att lära mig sammanlagt 7 stora danser och min egen roll. Och bland danserna, bland annat, Grekos klackdans Zapateado. Men det var en fantastisk skola. Jag hade visserligen dansat hos Kalle Flygare samt lärt mig steppa. Men det här, det var något i hästväg som jag haft glädje av under hela min karriär. I och med Blåjackor fick jag träffa både Inga Gill, Tilly Stefan, Franco Mariano och Tolly Sellman. Och vi unga grabbar, vi bjöd ut Tolly på restaurang efter föreställningen. Och då kom de gamla tonfallen och historierna fram. En kväll när vi hade åkt vidare till Helsingborg satt vi på teaterrestaurangen. Då tittade Tolle på mig och så sa han: det ska jag säga vargen att hade jag bara varit några år yngre så kan inte vargen följa med mig ut på toaletten. Jo, sa jag. Följde med, öppnade dörren, stängde den fort. För man visste ju inte med den gamla underbara damen. Hon hade ett visst rykte, men fin var hon. Dessutom uppstod i restaurangen ett krogslagsmål. Då sa Tolle, nu börjar det bli riktigt roligt. Så fortsatte vi till Helsingfors. Blåjackan var en stor succé med den fantastiska Poppe. Men han mådde tyvärr inte så bra, för en skilsmässa stod för dörren. Och ibland undrade jag om han skulle orka. Det var så synd om honom. Men en kväll så kallade han in mig i sin lås och sa, du, de vill att jag ska göra Lorden från gränden på turné för programbolaget. Jag orkar inte. Jag har sett hur du har utvecklats och jag anser att du är den enda i Sverige som klarar av att göra detta. Du har replik och framförallt, du klarar av att göra alla mina svåra danser. Du är inte klok, sa jag. Jo, det är just det jag är. Får jag tänka en dag, frågade jag. Tänk du, och du kommer nog fram till rätt svar. Nästa dag gick jag in till Poppe och accepterade. Men, sa jag, gör det på ett villkor. Det är att du sätter upp den. Jajamensan, svarade han. Och jag ska även se till att min koreograf gör danserna. Poppe var en mycket fin person. Jag såg honom många gånger ge pengar till folk på gatan som hade det svårt. Inte så att folk skulle se det, utan det var med böjd hand. Och det var sedlar. Han visste genom sin uppväxt att det inte alltid var så lätt. En mycket fin man som blev en väldigt fin kompis. Under denna tid hörde Viveka Bander av sig. Hon ägde Lilla Teatern i Helsingfors. Där engagerades jag för att spela revy på våren tillsammans med Lasse Pöysti, Birgitta Ulfsson, Jotta Siljakus med flera. Det blev en succé. Birgitta och Lasse, de tog hand om mig som invandrare i denna stad. Det gjorde även teaterchefen. På Banderska Villagatan fick jag även lära känna Tove Jansson, Mumintrollets skapare. Hon var en underbart mjuk och rar person. Vår pianist var Erna Tauro. Lika fin, varm och mjuk även hon. Och som bland annat gjort musiken till Höstvisa.
Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort. Och det är så väldigt lite jag gjorde. Skynda dig älskade, skynda att älska. Dagarna mörknar, minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten. Snart är den blommande sommarens slut.
Vistelsen i Helsingfors hade varit en ungdomens lustfyllda tid med mycket fest och glam. Men till sommaren då åkte jag hem och grävde diken hos min farbror Helge för att se hur jag egentligen mådde. På hösten 57 blev det repetitioner, hårda sådana, och premiär på Slite teater på Gotland. I ensemblen fanns till Stefan, som även på ålderns höst steppade på tåspets. Där fanns också Roffe Bengtsson, denna fina komiker som blev en god vän genom hela hans livstid. Och jag glömmer aldrig när vi var i Luleå. Efter föreställningen då festade Roffe och jag om. Och så skulle vi gå till Roffes pensionat där vi skulle ta en nattfösare. Här kommer ni inte in, sa värdinnan. Ja, men vad fan, jag bor ju här, sa Roffe. Spelar ingen roll, sa tanten. Roffe fick följa med mig på stadshotellet och bo hos mig. På morgonen då ringer portieren och säger att det är en journalist som ska besöka mig. Hade jag ju glömt. Skicka upp kaffe och bullar, sa jag. Vi satt och fikade, journalisten och jag. Och plötsligt så tittar han bort. Då kommer en heltäckande matta rullande mot oss. Och ut kommer en arm och en överkropp som presenterar sig. Bengtsson! Ja, så gick det till ibland. Och vad roligt vi hade, både privat och på scen. Roff och jag hade en hel scen där vi kunde spåna ohämmat, alltså improvisera. Vilken fröjd! Och en annan gång hade Roff och jag varit ute och svirat efter en föreställning i Katrineholm. Vi kommer hem till järnvägshotellet och det är som en dimma i entrén och det luktar avgaser. Vi ringer brandkåren och väcker våra kamrater. Brandmännen kommer och säger inte en tändsticka får tändas för då kan det bli en explosion. Det hade kommit dieselolja på en varm plåt så det var ju livsfarligt. Källarmästaren kommer sättandes och dessutom kommer en yrvaken dansk dansör i pyjamas och skriker jag ska ha kompensation, jag ska ha kompensation. Ja visst, säger källarmästaren. Vad vill ni ha? Öl, säger dansken. Ja, vem vet? Roffe Bengtsson och jag, vi kanske har räddat hela Katrineholm från att brinna ner. På sommaren då medverkade jag i operetten Rosmarie i Parkerna och på hösten då blev det en operett som hette Boyfriend. Där träffade jag Annette, min första fru och mina barns blivande mamma. Det var en verkligt rolig operett. Annette var lysande i sin roll som komisk komedien. Själv hade jag mest att göra av alla på scen och när inspicienten drack för hårt då fick han sparken. Och jag fick överta hans jobb också. Jag körde lastbil, en 42 års Volvo. Lastade och lossade och byggde scen med busschauffören Sven Jansson varje dag. Och på det viset så fick jag ju en god löneförhöjning så jag kunde betala av mitt lån sedan scenskolan som jag hade fått av min faster Elsa. Det som var fint med den osynkade Volvon, det var att jag än idag kan växla med min bil utan koppling. Ja, alltid lär man sig något. Hagge Geigert, chefen för Kungsträdgårdens scen, journalist och revyman, ringde och sa Git Gay, den stora revyprimadonnan, söker en partner. Kan jag föreslå dig? Ja, visst, sa jag. Så blev det Hamburger Börs med Git Gay. Det var en rolig kamrat, det ska jag säga. En dag stod Roffe och jag på Hamburger Börs och repade på ett eget projekt. Och in kommer Jussi Björling. Vi bara gapade. Vad gör han här? För oss var han ju lika stor som en rockstjärna är för dagens ungdom. Och då sa han på sin dala-dialekt, ni är lyckliga ni pojkar. Som får tala och sjunga på ärans och hjältarnas språk. Själv åker jag omkring med fyra operor under armen och gapar. Så tog han fram en kvartning ur tändskottsfickan, tog ett par klunkar och så sjöng han Land du välsignade för oss. Han var ju så svensk. Han älskade ju verkligen sitt fosterland. Vilket jag tycker alla skulle göra. Alltså jag får alltid ståpäls när jag tänker på detta underbara möte. Ja, det här är alltså Bert-Åke Varg som talar och eftersom jag debuterar som sommarpratare vid 90 års ålder så kanske vi borde döpa om det här programmet till Runstenspodden. Under tiden på Hamburger Börs 58 hoppade jag även in på gamla kasinoteatern. Det hade blivit manfall där på grund av törst. Jag fick alltså vara med och leka med dessa underbara bjussande artister. Carl Gustav, Gösta Bernhard, Herr Olsson, Gösta Kranz, Gust Dahlström. Och vid nästa törstblamage, då kom den stora kanonen Holger Höglund. Vilken revyartist. Han gjorde bland annat Nakendansören, ett omvänt striptisnummer som jag fick ärva och har uppträtt mycket med till glädje för många damer. Jag gifte mig med Annette. På sommaren blev det en turné i parkerna med kasinogänget där även Annette ingick. Det var min första bröllopsresa kan jag nog säga. På 60-talet följde sedan otaliga roller och inhopp på Oscarsteatern. 1962 föddes vårt första barn Petronella. Jag bad scenchefen att sätta in min reserv i tredje akten så jag kunde åka till Södra BB och förundras över underverket. När vi kom hem med Petronella lät jag vår hund Frida lukta på hela henne så hon visste vem hon var. När alla bekanta kom och beundrade mästerverket stod helt plötsligt hunden med en stor napp i munnen som hon hade fått av min gamla svärmor. Ja, det är klart, det var tyck om mig också. 1965 kom Patrik och när vi då kom hem stod hunden där redan med nappen i mun. Och när vi åkte in till BB inför Pontus nedkomst 1967 då hade hunden återigen letat rätt på nappen och var förberedd inför välkomstmottagandet. Efter det var nappen borta. Vi letade men hittade den aldrig mer. Det blev heller aldrig några fler barn. Hunden bestämde nog detta med högre makters hjälp. Jag hade börjat dubba barnfilmer för tv. Dubbing, det är något som jag håller på med hela livet sedan dess. Det ansågs inte så fint på den tiden, men sånt har jag alltid struntat i. Jag var ju ensamförsörjare och min familj, det har alltid varit det viktigaste för mig. Att jag blev ensamförsörjare, det berodde på att Annette sa att hon ville att barnen skulle få växa upp med en mamma hemma och få lugn och ro och kärlek. Jag tycker nog att hon var den som var mest begåvad av oss två. Hon valde barnen och hemmet och det med den äran. När de skaffade vakter på A1 där tv på 60-talet spelade in sina produktioner så blev det stängsel och vaktkur. Edvin Adolfsson kommer och ska spela in. Kan ni legitimera er, säger vakten. Edvin svarade sin vana trogen. Vad fan, känner ni inte igen mig? Nej. Hälsa då producenten att han kan ringa mig när ni har fått utbildning och dessutom så kan ni fara åt helvete. Ett par dagar efteråt så kom jag med min bil som jag trodde att alla kände igen med ribba tvärs över takräcket. Vakten stod med ryggen mot mig när jag kom och grinden var öppen. Så jag körde in, parkerade. Vakten kom, skällde och kallade mig för allt möjligt och då sa jag, känner du inte igen mig? Nej. Jag är Edvin Adolfsson. Och förlåt. Vakterna hade nog fått passning. En annan gång frågade Stig Järrel, det är ju Stickan, hur många människor tror du jobbar på tv? Svaret kom rappt, hälften. Genom Hagge Geigert blev jag engagerad tillsammans med Gummor Pontén att göra en krogshow på Gamla Tegnér. Jag var naturligtvis både glad och förskräckt. Vi träffades och till slut så sa jag till Sven Paddock, du, jag har inga bra nummer. Det fixar jag, sa han. Dagen därpå då kom han med ett kuvert och sa, den här visan har jag skrivit speciellt för dig. Herregud, Paddock hade skrivit en visa speciellt för mig. Jag var ju själaglad. Den hette, den ena var Olssons, den andra var min. Den blev en succé. Någon vecka efter premiären träffade Egon Larsson på gatan, denna strålande artist, och berättade stolt att legendaren hade skrivit en visa speciellt för mig. Vad trevligt, sa Egon. Vad heter den? Den heter, den ena var Olssons, den andra var min. Vad bra, sa Egon. Den skrev han för mig också redan 1939. Tablå. Den visan är bland det bästa som har skrivits i den genren. Sommaren därpå träffar jag Sune Mangs på Kungsgatan. Vad gör du nu för tiden då, fråga? Ja, jag ska premiär på Lilla Teatern i Grönlund nästa vecka. Du är välkommen. Ja, jag vet inte om jag orkar. Fan, du gör ju aldrig något nytt. Ja, men Tor Isedal ska vara med. Ja, men då kommer jag. Föreställningen löper på och rätt som det är så kommer Thor in i frack, chapeau, klack och utbrister i sången: den ena var Olssons, den andra var min. Jag gick in och tackade Thor och sa: vad elegant du var i frack och chapeau, klack. Och vilken fantastisk visa du sjöng. Tack, sa Thor. Kan du tänka dig? Den där sången, den har Sven Paddock skrivit speciellt för mig. Han fick behålla den tron. På 50-talet när jag började i branschen, då var det en sak jag ganska snart upptäckte som inte var bra. Det dracks ju både före och även under föreställningarna. Och jag tänker efter så tror jag att alla kände till problemet, men teatercheferna, de tittade bara på pengarna. Hade de givit ett par varningar som att, hörru du har fått dina chanser, ta tag i ditt liv. Klarar du det är du välkommen tillbaka. Då tror jag att man hade räddat många från alkoholism. Jag märkte ju att den där slentrian-alkoholismen, den kommer ganska fort. Det börjar med en sup före, känns lätt att spela. Sen blir det två och så vidare. Jag spelade en pjäs på Stadsteatern där vi hade det här problemet. Jag sa till vederbörande: du, nu har jag räddat dig flera kvällar här. Personen i fråga nekade såklart. Det hör ju till bilden. Jag kallade på scenchefen och sa: om inte den här personen är nykter imorgon, då spelar inte jag. En del tyckte att jag var okamratlig. Nej, sa jag. Det är den som inte sköter sig som är okamratlig. Som sätter oss alla andra på potten. Det blev inställt. Och ganska snart kom en ersättare. Jag tolererade nämligen inte detta beteende i jobbet. Samma sak med mobbing. Märker jag det, då säger jag ifrån på skarpen och då kan det bli ganska skarpt. Jag har ett underbart yrke som ger möjlighet att både roa och oroa andra människor och framförallt sig själv. När man blir så gammal som jag, då undrar man ju ibland varför man föddes, och någon gång kommer ju tanken: vad har jag varit till för nytta under min livsvandring? Jag har ju visserligen varit med och begåvat världen med tre fantastiskt fina barn, Petronella, Patrik och Pontus. Ja, jag har försökt pådyvla dem mina värderingar, en del bra, tror jag, och andra kanske lite väl gammalmodiga. Jag tycker hos barnen se bra egenskaper som ärlighet, rakhet, omtanke och kärlek till sina medmänniskor. Jag har aldrig varit vad man kallar karriärist. Det roliga jobbet, det har varit tillräckligt. Att jag sen fått en så kallad karriär, det är ju naturligtvis roligt. Men är det något som jag avskyr, så är det högfärd, avundsjuka, girighet och dumheter. Och när man tar sig själv på för mycket allvar och inte kan ha distans och skratta åt sig själv, då ligger man väldigt illa till. Om jag får lov att skryta, tackar. Ja, då har jag i alla fall gjort ungefär en 500-600 framträdande i tv. Plus revyer och annan underhållning där. Lite film har jag också medverkat i. Kanske 30-tal. Dessutom så har jag väl gjort över 5000 föreställningar på Sandröteatrarna. Det som kanske har gått hem bäst hos publiken, det har förmodligen varit Rederiet, Fabernas värld, Från A till Ö och ett program som heter Fint som snus, tillsammans med Eva Bysing, som blev en stor vändpunkt för mig. Efter det så fick jag hur mycket jobb som helst. Jag turnerade med Eva Bysing och jobbade en månad på Gröna Lund, Kronprinsen i Malmö, där vi hade utsålda hus en hel månad innan premiären. Men någon vecka innan premiären blev det oljekris, så all landsortspublik föll bort. Vi spelade för halva hus. Samma sak hände när Eva Ros och jag skulle göra en show på Baldakinen. Två dagar innan premiären så blev Olof Palme mördad. Alla fackförbund bokade av. Så kan det också vara i den här branschen.
Nu är jag pank och fågelfri, men tänk dock ej klaga. Du glada lynnest att mig vi, mitt öde att fördraga. Jag ej kredit, ej pengar har, den där champagnebålen. Min vän då sagt, en hjälte var, att vi ska vänta på. Trots otrallin munter som kom ödet tag i tag, får se min först betrött en gång, du eller jag. Får se min först betrött en gång, du eller jag.
Ja, det var en riktig höjdare.
Vad tar ni för valpen där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för valpen där i fönstret? Jag hoppas ni ej har den sålt.
Jag har haft en väldig tur med alla mina hundar. Anna, en foxterrier, och den hund som alla barnen växte upp med. Jag undrar hur många förtroenden hon fick av barnen när de var ledsna. Hon blev 17,5 år. Hon var även skådespelare. Hon gjorde nämligen Milou på samtliga Tintin-skivor, där jag bland annat regisserade och spelade Duponterna samt en hel del andra roller. På den tiden så klippte och klistrade man i banden. Jag gjorde många av ljuden själv. För på den tiden fanns det, ja, kanske två ljudplattor. Thomas Bolme var Tintins röst och Lars Edström, han gjorde kalkyl. Den ene var chef för Teaterförbundet, den andra var före detta chef för Teaterförbundet. Så de såg till att vi fick royalties. Vi hade även en grå papegoja vid namn Valle som talade fullständigt rent. Jag tänkte använda honom på en Tintinplatta där han skulle vara bakgrund till Kerstin Dellert som spelade operadivan Bianca Castafiore som hade en papegoja. Jag skickade över ett inspelat band på Valle. Två dagar senare ringer teknikern och säger: vi kan inte använda Valle för han har ju perfekt uttal och låter ju som en människa. Följden blev att jag fick åka dit och göra papegojan själv. För övrigt så är ju vi de som har gjort de flesta inspelningar i världen av Tintin. 21 stycken skivor och kassetter. Jag har också turnerat med Anita Lindblom. Många har ju pratat nedvärderande om henne, men jag hade inga problem. Vi jobbade ihop med Krogshow och i Folkparken och på Gröna Lunds teater och Valand i Göteborg. Hon var en bra kompis och väldigt, väldigt ambitiös. Och dessutom generös. Så hade hon humor också. Hennes entré-replik i Göteborg var: hej på er skithöger! Ja, men sa jag, du kan väl inte kalla publiken skithöger? Det kan jag visst det. Jag är själv gift med en, sa hon. Det gick hem. Hennes man boxaren, Bosse Högberg, han var ju också vår chaufför ibland. Han trodde ju att han var oövervinnerlig i mångt och mycket. Men jag besegrade honom i fingerkrok inför Anitas ögon och tänkte jag, nej men nu får jag väl en smäll. Men den uteblev, tack och lov. Han var en av de största pedanter jag träffat på, möjligen slagen och min gode vän Ulf Bromberg. Jag har haft turen på min sida, tycker jag. Jag har fått och kunnat jobba hur mycket som helst. Arbetat med nästan alla de stora elefanterna. Det har varit en fröjd att jobba med Lars Ekborg, Anna-Lisa Eriksson, Sickan Karlsson, Gördis Pettersson, Inga Gill, Ulla Sallert, Britta Hertzberg och Wollgren. Vilka fina kamrater. Men alla är de ju tyvärr borta. Nej, nej. Inte till i Stefan. Hon är över 100 år nu. Hon ger sig aldrig så. Och Agneta Fältskog, tack och lov. Hon finns fortfarande kvar. Henne turnerade jag med i parkerna, en fin bekantskap. Vi hade en bra show och så var hon så gullig. En dag kom hon och sa, har du läst recensionerna vi fick? Nej, de tyckte du var bäst. Ja, så med Sanna är inte alla man har jobbat med. Ja, hon är verkligen en fin, varm person. Jag glömmer aldrig när vi gjorde slutet på barnprogrammet från A till Ö. Vi åkte med teamet till Arlanda inrikes. Jag var sminkad som ugglan Helge. Satt och drack en kopp kaffe och läste på. Helt plötsligt så blev det alldeles mörkt och två skuggor. Jag tittade upp. De två största poliser jag sett iakttog mig. Och så sa den ene, kan du legitimera det? Ja, visst, sa jag. Jag sa, är det du? Ja, men varför behöver jag legitimera mig? Jo, det är ju så att Baader-Meinhof-ligan har ju sprängt västtyska ambassaden. Jaha, sa jag. Så ni tror att de skulle fly utklädda till ugglor? De blev ganska förlägna.
Som om jag inte skulle kunna så enkla saker, jag bara frågar. Kom och skriv mig det på näsan. Kom och skriv mig det på näsan. Kom och skriv mig det på näsan. Den som vågar.
70-talet var inte blott av godo. 1979 då drabbades min hustru Annette av en hjärntumör. Jag glömmer aldrig när kirurgen efter operationen berättade för mig att han trodde att hon hade mellan 2 månader och 2 år kvar av sitt liv. Men, sa han, vi får avvakta proverna. Och den kvällen så stod jag med min hund och tittade på vårt fantastiska hus med stor pool inomhus. Och jag tänkte, jag skulle kunna ge bort allt, bara det här inte hade hänt. Vad ska jag göra? Hur ska jag klara barna? Hur ska det gå för dem? Jag var så orolig att till slut kollapsade jag totalt. Jag tappade minnet i 12 timmar. Visste inte vad jag gjorde. Därefter kom ångesten. Ett fruktansvärt tillstånd. Jobbade gjorde jag i alla fall. Och tack och lov överlevde Annette och klarade sig ytterligare i 14 år. Denna kvinna som slutade en yrkesbana som förmodligen hade blivit mycket framgångsrik för att ta hand om sina barn istället, praktiskt kunnig. Vårt husbygge, det hade vi hållit i tillsammans. Livet gick ju sin stilla gång trots oro och läkarbesök. Barnen var fantastiska, klagade aldrig. Men jag undrade ofta hur de kände det. Frågade jag, då fick jag alltid svaret, det är bra farsa. En gång var jag uppe i Malmberget och uppträdde tillsammans med min son Pontus. Där träffade en kille hemifrån som ville att vi skulle stanna ett par dagar och fiska. Vi tar mitt sjöflygplan och så åker vi in i fjällvärlden och vi kan ju ta oss en knapp på vägen. För grabben, han kör ju. Hur gammal är han då, frågar jag. Ja, 10 år. Ja. Han får inte starta och landa, men annars så kör han. Vi avstod. Visserligen hade jag själv kört Kjell Karlssons lastbil som 10-åring med en flygplan. Ja, fick man nog dra en gräns.
Come fly with me, let's fly away. Just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your mama.
1989 då ringde Gert-Ove Andersson, musikalisk chef på Oscarsteatern, och sa, Jag vill att du ska prova för en roll i Fantomen på Operan. Nej, nej, nej. Det är ju bara operasångare som ska vara med där. Han tjatade till slut och sa jag, ja, ja, då får du spela in de partier som jag ska medverka i på band. Jag fick banden, övade hela sommaren och när hösten kom så blev jag kallad till Intiman där audition skulle hållas. Sen blev jag kallad till ett par nya prov på Oscars. Där var operasångare både från Stockholm, Malmö och Göteborg. Och efter tre omgångar var det klart. Jag fick rollen som teaterchefen Firman. Det var en mycket fin ensemble. Alla var operasångare utom jag. Jag var också den enda, tror jag, som inte fick några röstbesvär. Och Mikael Samuelsson, han fick ju sitt stora genombrott som The Phantom. Jag har sett många göra den rollen, även internationellt, men ingen har slagit Mikael. Nu ska jag skryta lite till. Tackar. På premiärkvällen, då kom den stora giganten Harold Prince, som iscensatt de största musikalerna i England och Amerika. Han kommer upp på scen, passerar alla, kommer direkt fram till mig och säger: jag har hört att du är bra, men att du var så bra, det trodde jag inte. Han berömde mig även inför den svenska pressen. Det är klart att det värmde. Jag fick guldmasken för bästa biroll. Och det kom verkligen som en stor överraskning. Fullt med teaterfolk på Berns. Och jag hade ingen aning om att jag var nominerad. När jag hörde mitt namn läsas upp så trodde jag att jag hade hört fel. Det tog en stund, men så småningom så gick det in i mitt arma huvud. Och gud vad glad jag blev. När vi spelade Fantomen på Operan för sista gången efter 1173 föreställningar satt det folk i salongen som hade sett den 25, 50, 100 gånger. De kunde ju pjäsen och replikerna lika bra som vi i ensemblen. Man fick ju inte spåna eller improvisera, men den där sista kvällen då ändrade jag ett ord ändå. Och för det fick jag applåder. Det hade aldrig hänt förut. Ove Arkeklev, tv-fotografen som filmade våra föreställningar, han sa att den kvällen varade slutapplåderna i 45 minuter. Fantastiskt. När engelsmännen först kom till vår teatern så ringde de hem och skvallrade att det här, det var ju rena kommunistlandet. För vi hade ju fasta repetitionstider. Men Sverige var först med att använda datorer och maskiner i scenografin. I London och annorstädes satte gubbar och trampade och vevade under scenen. Men det svenska geniet Magnus Breitholtz, han strök dessa gubbar så allt på scen var datamanövrerat. Sensation! Han fick erbjudande av Weber-konsortiet att ta hand om detta fantastiska över hela världen. Han tackade nej. Men herregud, ja, är du inte klok? Du blir ju mångmiljonär på nolltid. Ja, ja, men sa Magnus, du förstår. Det kanske är roligare att åka till Örebro och hitta på något nytt där. Ja, såna är de, uppfinnarna. Min hustru, hon dog 1993. Det var ju bara att fortsätta arbeta. Och det var nog tur att jag hade så mycket att stå i. Och under hela den här svåra tiden hade jag hjälp av Kalle Flygares ord många gånger. Han sa alltid: kom ihåg att när ni går in genom sceningången, då lämnar ni privatlivet utanför. Så sant som det är sagt. Man kan ju inte komma till sitt arbete och pådyvla alla kamrater sina bekymmer. En annan som också lärde mig en sak var Mikael Ekman, som satte upp de första avsnitten av Rederiet och gav mig rollen som Gustav. Han sa: du vet, du behöver inte spela. Och då tänkte jag på vad min gamle kamrat Carl Gustav hade sagt när han spelade in Mannen på taket. Vad bra, jag behövde inte göra någonting. Rederiet var en underbar tid. Bra manus, fina kamrater. Alla roller välbesatta. Under de 10 år som vi spelade in var det aldrig något bråk eller någon osämja. Regissörerna var många och lätta att arbeta med. Disciplinen var god, ingen kom för sent. Allt gick så att säga som tåget, eller som tåget borde gå. Gösta Bruzelius, som spelade Reidar Dahlén, blev en mycket nära vän. Och jag glömmer aldrig när Gösta och jag satt och resonerade. Då sa jag till Gösta, tänk om jag hade uppfört mig lika fint som du gör. Då skrattade han och så sa han, tänk om jag hade låtit lika naturligt som du och fått lite av din tokighet, då kunde jag bli riktigt bra. Ja, Gösta, det var en hedersman. Jag glömmer heller aldrig när Gösta hade dött. När jag kom till studion stod ett bord med brinnande ljus vid hans porträtt samt blommor. Sorgligt var det. Jag gick in i min loge. Min dörr stod öppen. Och då ser jag helt plötsligt Gösta passera med sin svarta rock. Han lyfter lite lätt på hatten som vanligt. Och jag blev så ställt så jag gick till hans loge för att se om han var där. Men efteråt så har jag tänkt att det kanske var ett sätt att ta farväl av en god vän. Och här kommer en annan Gösta, Gösta Winberg, som ska hjälpa mig att uttrycka vad jag känner för min hustru, Juliana. Min nuvarande hustru, Juliana, träffade jag för första gången 1993. 2 år senare ringde hon upp mig, helt plötsligt. Hon hade drömt om mig. Jag visste inte då att hon var lite synsk, men det förstod jag så småningom. Vi träffades och det var min stora lycka. Tänk att hon blir kär 2 gånger i sitt liv. Det undrar jag varje människa som förlorar en hjärtevän. Min hund accepterade Juliana med hull och hår och ännu viktigare. Det var mina fantastiska barn som tog henne till sig. Möjligtvis kan det också vara så att de blev glada över att någon tog hand om pappa. Jag sålde huset, gav bort sommarstuga till barnen, köpte ny båt istället och flyttade in till stan. Ja, kära vänner, jag har mycket annat som jag kan berätta. Men nu börjar programtiden rinna ut. Avslutningsvis så tycker jag att man ska försöka leva efter budordet allt vad det är viljen att människorna skola göra eder. Det gör en i och dem. Och så tycker jag att det ska vara raka puckar i livet. Avundsjukan finns inte hos mig. Jo, jag avundas de som kan spela ett instrument. Det är min enda avundsjuka. Jag har ett ganska hett temperament, men det går över fort. Tack och lov är jag inte ett dugg långsint eller svartsjuk. Sen tycker jag att man ska sluta tala om att man ska dö. Bättre då att säga till sig själv, du föddes, nu har du gjort ditt värv och din vandring här på jorden. Hoppas du har gjort något bra. Nu är du på väg hem. Tack för uppmärksamheten. Må så gott.
Vara väl är ändå det bästa av allt. Man behöver en vän när det blåser hårt och kallt. Bara vänner betyder så mycket ändå. För en vän stannar kvar när de andra bara går. Vara vänner.
Producent Samuel Åhman. Tekniker Emilia Martin. En annan riktig scenräv var Sommarvärd 2021. Samma år som han fick hedersguldbaggen. Motiveringen löd: han har blivit folkkär genom att tala direkt till svenska hjärtan och ge publiken en känsla av trygghet. Sten Ljunggren.
Jag har arbetat som skådespelare i snart 60 år. Och jag har kommit att föredra det lilla ensemblespelet. Man kommer nära varandra, lyssnar på varandra, på medspelare och regissör. Lyssnar på texten. Kanske framför allt på det som inte sägs. Orden som inte sägs. Därför att de inte kan sägas. Därför att de inte finns. Är kanske de viktigaste på teatern, som i livet.
Sommar med Sten Ljunggren finns i appen Sveriges Radio Play.